Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Sommarsolen bränner het och asfalten blänker i solen. Gatorna är fyllda av glada människor och vackra amerikanska bilar. En kvinna i en grön Mustang kör förbi dig i 20 km i timmen. Och den ena gamla pärlan efter den andra avlöser varandra. Det är power meet i Västerås och en speciell stämning i luften. Här möts människor med samma bilintresse. Och stadens invånare dras med av glädjen och musiken som fyller staden. Stadshotellet är fullbokat och sommaren är i full blom. Men i ett av rummen på Västerås stadshotell ligger en man död. Istället för att köra runt i sin blå Pontiac har han bragts om livet. Strypts med ett buntband. Utanför fönstret till hotellrummet pågår festligheterna. Som om inga problem i världen gick att finna. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nyblin.
Och mitt namn är Nathalie Seov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det mystiska dödsfallet kring en 51-årig man i Västerås år 2013. I det här avsnittet har vi valt att byta ut offret samt den misstänkte hustruns namn, då offrets verkliga identitet inte har nämnts vare sig av polis eller figurerat i känd media. Det är många saker i detta fall som gör det annorlunda från de klassiska olösta fall vi brukar ta upp. Det rör sig om ett misstänkt mord, ett medialt anonymt offer och en häktad men frisläppt kvinna. Men det rör sig också om kritik mot en hel del polisiära beslut som tagits kring fallet från det att utredande polis först var på plats. Men låt oss ta det från början. Vi rör oss tillbaka till den första helgen i juli 2013. Makarna Linus och Maria Jonsson, som vi valt att kalla dem, lämnade bostaden i trakterna kring Enskede. Det gemensamma bilintresset och förkärleken till amerikanska bilar gjorde att de denna helg hade en roadtrip på 116 km framför sig. Och med Maria bakom ratten i en blå Pontiac Parisienne Cabriolet gav sig makarna ut på vägen med destination Västerås och bilträffen Power Meet. Väl i Västerås grillade och umgicks Linus och Maria med gemensamma vänner. Solen sken och staden var fylld av liv och glädje och inte minst bilälskande besökare. Det var en fantastisk dag och när kvällen sakta kom och övergick mot natt körde Maria sin make till Västerås stadshotell. Maria skulle jobba dagen efter och det var därför bestämt att Linus ensam skulle stanna kvar i Västerås under natten. Makarna checkade in Linus på rum 419. Paret spenderade 15-20 minuter tillsammans på hotellrummet innan de sa godnatt och Maria lämnade hotellet. Klockan var någonstans mellan 02 och 03 på natten när Maria satte sig i bilen och lämnade Västerås. Det var på förmiddagen dagen därpå som det fruktansvärda skulle komma att uppdagas. Vid ungefär 10.30 på förmiddagen, söndagen den 7 juli, var Maria återigen tillbaka på stadshotellet. Nu för att hämta Linus och gemensamt köra tillbaka hem. När Maria kom fram till hotellet ringde hon Linus på hans mobiltelefon för att berätta att hon var där. Men maken svarade inte på hennes samtal. Maria gick då till receptionen och förklarade situationen. Hon skulle hämta sin make, men han svarade inte på sin telefon. Kunde hon möjligen få tillgång till nyckeln till rum 419? Maria fick identifiera sig genom att visa upp sitt körkort och receptionisten räckte över rumsnyckeln till henne. Maria tackade, tog nyckelkortet och gick mot rum 419 där hon senast sett sin make. Hon knackade och när ingen öppnade åt henne låste hon upp dörren. Synen som mötte henne var fruktansvärd. På hotellrummets säng låg maken Linus, orörlig. Runt halsen satt ett hårt åtdraget buntband. Linus var död. Maria larmade polisen direkt hon hade insett att maken inte andades. I en artikel i Expressen från 2016 berättade hustrun om upplevelsen med sina egna ord. Citat. Det var en chock. Man tror inte att det är sant. Det var som en ond, hemsk dröm. Slut på citat. Det hela såg ut som ett självmord, men polisen anade oråd. Trots detta oråd valde polisen att inte gå ut med händelsen till allmänheten förrän drygt 3 veckor efter att hustrun Maria hittat Linus död på hotellrummet i Västerås. Detta på grund av utredningstaktiska skäl, enligt de utredande poliserna. Någonting som blivit hårt kritiserat. Man undanhöll mordutredningen för såväl allmänheten som medierna och i en artikel i Aftonbladet 2013 har man intervjuat polisforskaren Stefan Holgersson som är mycket kritisk till polisens agerande. I artikeln förklaras det att polisen ljugit för lokalmedia och nekat att någonting hade skett. Det är en fara för demokratin, sa Stefan Holgersson när han intervjuades av Aftonbladets reporter. Han förklarade vidare att han är kritisk till att polisens ovilja att informera har ökat. Att polisen ljuger och svarar nej på en direkt fråga. Och Stefan uttrycker sig som följer i Aftonbladets artikel. Vi kan inte ha en polis som inte talar om när personer blivit frihetsberövade eller när människor blivit utsatta för grova brott. Då börjar vi likna stater som Sverige absolut inte ska likna. Bananrepubliker helt enkelt. Drygt 3 veckor efter att Linus hittade stöd så nådde informationen till slut medierna. Och i samband med det så grep polisen hustrun Maria som misstänkt för mordet på maken. I en artikel i Expressen 2016 berättar hon följande, citat. Det var tisdagen den 15. Jag var inne på ICA. Polisen ringde och frågade om vi kunde träffas uppe på gården. De hade missat någonting som de ville titta på igen. Sen kom det 2 poliser. De sa att jag var gripen och skulle följa med. De sa att de inte behövde berätta varför. Det borde jag förstå, uttryckte de. Slut på citat. Polisen genomförde en husrannsakan i parets bostad där man fann buntband i en verktygslåda i makarnas garage. Man tog även datorer, telefoner och USB-minnen i beslag. Maria satt häktad i 7 veckor, anhållen av åklagare som misstänkt för mord. 4 polisförhör ägde rum under dessa veckor. Motivet? Pengar. Ja du Nathalie, jag tänkte att vi skulle inleda den här diskussionen med lite bakgrundsfakta kring situationen kring Maria och Linus som vi då valt att kalla dem. Och vi brukar ju alltid gå ut med offrets namn, men i just det här fallet så har vi valt att byta ut namnet på både offret och den misstänkte. Det är nämligen så att vi vet inte varför medierna valt att kalla offret för enbart 51-åringen. Hustruns, numera änkans namn, har faktiskt figurerat i större media. Men vi tycker att det känns fel att ge den misstänkte ett namn, medan offret då bara är en ålder. Eftersom vårt fokus faktiskt är på offer och anhöriga.
Mm.
Så vi har därför valt att byta ut bägge parternas namn i det här fallet. Och det är ju ett annorlunda fall på så vis, för att det är olöst. Det är också väldigt anonymt i och med att man medialt valt att inte gå ut med offrets identitet. Det brukar man ju göra. Och jag tror att det finns en ganska stor skillnad, och det är ju det här att man inte vet om hur vidare det är ett mordfall eller ett självmord, och då blir det känsligt direkt.
Ja, men precis. Det är lite oklart där vad som egentligen har hänt. Men det är ju fortfarande ouppklart på så sätt att man inte har kunnat fastställa varken eller egentligen. Mm.
Precis, och det kommer ni få höra lite mer om efter diskussionen sen. Vi är inte säkra på exakt varför man har valt att göra så här. Men ur ett etiskt perspektiv så har vi valt att lita på att det här helt enkelt har gjort som en orsak att man inte gått ut med namnet, och att det helt enkelt inte är vår sak att röja offrets namn eller på något sätt då utsätta hans anhöriga för någonting som skulle kunna kännas väldigt obehagligt. Så vi har valt att ta det ställningstagandet helt enkelt. Det är ett väldigt oklart fall och det får inte glömmas bort. Ja,
mm.
Då har vi klargjort det.
Ja, det känns bäst så helt enkelt för
precis
oss. Men jag tänkte vi skulle gå in på lite vilka Linus och Maria egentligen var och varför man misstänkte Maria, alltså hustrun, för mordet inledningsvis.
Mm.
Och nu kommer det komma ganska mycket information här, så vi ska försöka bena upp det så tydligt som möjligt så att man hänger med. Men egentligen så var det tre viktiga punkter som var relevanta kring motivet varför hustrun misstänktes. Om vi börjar med det allra första, så handlar det om att maken Linus bara några veckor innan han dog ska ha begärt ut skilsmässa från Maria, vilket är väldigt intressant. Och han var ju egenföretagare inom åkeribranschen, och helt plötsligt så ska hans bolagspengar blivit väldigt intressanta i det här fallet faktiskt. För att det var pengar som Maria, om det hade blivit en skilsmässa som förelåg här, han hade ju ansökt om det, så kanske Maria inte skulle haft tillgång till de här pengarna om paret hade skilt sig, eftersom det hade blivit en jurist inblandad.
Precis, istället för att då ha en fullmakt som änka.
Precis, och den 2 juli, 5 dagar innan Linus hittades död på hotellrummet, så ska också Maria ha släppts ut från fängelse där hon avtjänade ett straff på 1,5 år för grova ekonomiska brott. Så hon hade ju haft lite fuffens för sig tidigare. Mm. Och det var faktiskt både maken Linus och Maria som var åtalade för ekonomisk brottslighet. Men det var bara Maria som dömdes och fick avtjäna ett straff.
Precis, så det här säger ju någonting om vad man är kapabel till att utföra för typ av brott som föreligger.
Precis, och det var så pass nära in på att det här hände bara 5 dagar innan Linus hittades död, som hon släpptes ut ur fängelset. Och bara någon vecka efter att Linus var död så ska Maria ha börjat sälja av hans egendom. Hon ska ha sålt av hans veteranbilar och tömt hela hans bolag på tillgångar. Hon ska ha gått så pass hårt ut att Linus dotter, sen ett tidigare förhållande, som enda suppleant i företagsstyrelse, till slut fick begära bolaget i konkurs för det inte fanns några tillgångar kvar helt enkelt. Och polisens teori i det här skedet var att det kunde röra sig om svartsjuka, kanske då med tanke på skilsmässan, men även hämnd, och att det här ekonomiska motivet var det som var starkast som låg för grund till häktningen av Maria.
Precis, för att man kollade upp företaget, Linus företag, och det senaste bokslutet av företaget i december 2012 visade att det fanns anläggnings- och omsättningstillgångar på drygt 10 miljoner kronor. Så det är ganska mycket pengar det rör sig om. Och när företaget sattes i konkurs då efter Linus död så fanns där enbart 15 000 kronor kvar i företaget i form av fordon. Som helt enkelt, ja, det var det som återstod. Så det rör sig alltså om mångmiljonbelopp som försvunnit efter Linus död. Och dessutom så var företaget skuldsatt på upp till 2,1 miljoner kronor när det försattes i konkurs. Så att hela Linus företag hade plundrats och skuldsatts och Maria misstänktes för att ha fört över de här pengarna till sitt eget och sina barns konton. Så att kort och koncist, de här tre punkterna, det rör sig helt enkelt om en kommande skilsmässa. Det rör sig om ett redan tidigare avtjänat straff för ekobrott samt då plundring av makens tillgångar. Och det är då på de här grunderna som man valde att gripa hustrun helt enkelt. Men det ska ju ta en liten vändning här, för trots att man har de här motiven som är ganska starka så släpper man faktiskt Maria. Och det ska vi berätta om lite mer nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Efter 7 veckor i häktet möttes Maria av en man som kom ner till hennes häktescell. Mannen förklarade för henne att hon kunde kvittera ut sin mobiltelefon och åka hem. Åklagaren hade släppt henne fri. Försvarssidan hade haft ett stort fokus, nämligen att Linus död ska ha varit självförvållad. Rättsläkarna i fallet hade kunnat konstatera att dödsorsaken hade varit strypning med buntband. Men man kunde inte fastslå om det var någon annan som hade bragt Linus om livet, eller om det rörde sig om ett självmord. Det fanns inga skador på varken händer eller hals som skulle kunna indikera på att Linus skulle försökt göra motstånd. Kroppen hade inte några motvärnsskador alls, vilket indikerade att mannen inte ska ha kämpat emot när buntbandet sattes runt hans hals. Dessutom ska flera av Linus vänner och bekanta ha hört honom uttrycka tankar om självmord, någonting som kom fram under ett flertal polisförhör. Han ska ha pratat om dessa tankar med hustrun, med den vuxna dottern, samt med en kvinnlig granne. Det fanns inga spår av läkemedel i Linus kropp. Man testade även alkoholgraden i blodet, men den var för låg för att det ska kunna haft en så stark effekt att han ska blivit medvetslös av alkoholen. Det gick helt enkelt inte att fastställa några tänkbara substanser som skulle kunna ha varit skäl till varför han inte skulle kunna försvara sig vid ett angrepp. Brottsplatsundersökningen visade också att det inte fanns några tecken på strid på hotellrummet. Det man dock kunde konstatera var att han hade strypts med ett buntband som liknade de buntband som man hade funnit vid husrannsakan i garaget i parets gemensamma hus. I en artikel i Expressen 2016 förklarade åklagaren i fallet Caroline Hellsberg att det helt enkelt inte gick att styrka att Linus faktiskt hade blivit mördad. Inte med tillräcklig grad för att väcka åtal. För att väcka åtal ska man ha tillräckliga skäl. Då måste man upp på bevisskalan. Ska någon fällas ska man upp ännu mer på den skalan. Jag kommer inte hela vägen, sa hon i samma artikel och fortsatte så här. Ett av bevisproblemen var att en avlidning hittades med ett buntband runt halsen. Jag kunde inte fastställa att det var genom annans handaverkan i tillräckligt hög grad. Marias advokat, Maria Wilhelmsson, yrkade att det enda man hade mot hennes klient var rena indicier, och i en artikel i Aftonbladet 2013 uttryckte hon sig så här om sin klient. Hon är den som sist såg honom i livet och som hittade honom död på hotellrummet, men inte något enda konkret bevis har framkommit mot henne trots att utredningen har bedrivits med alla tänkbara resurser i 3,5 månader. Hustrun Maria avskrevs helt från polisutredningen då man inte kunde fastställa om det hela rörde sig om ett brott eller ett självmord. Det var åklagaren Gunnar Merkel som skickade ut det formella beskedet i ett mejl där han uttryckte att hustrun inte längre var misstänkt för att ha någonting med sin makes död att göra. Maria begärde sedan 100 000 kronor i ersättning för sin tid i häktet och blev beviljad ett skadestånd på 90 000 kronor. Även om Maria friades och fallet lades ner så betyder inte det att fallet inte kan tas upp igen om nya tips eller bevis skulle framkomma. I en artikel i Expressen i juni 2016 uttalade sig åklagaren Caroline Hellsberg så här om möjligheten att ta upp fallet på nytt, citat. Absolut, det finns inga preskriptionstider för mord. Skulle det på något sätt komma fram nya omständigheter till polisen av ena eller andra slaget så kan förundersökningen återupptas. Alla mordutredningar kan tas upp igen. Någon som inte vill att släppa fallet är författaren Stefan Di Omnia som under sitt arbete med sin kriminalroman Kattstryparen rum 419 gjorde sin egen research i fallet. I september 2017 presenterade VLT några av de uppgifter som författaren kommit över under sitt arbete i en artikel. Det rörde sig om en halskedja och en guldklocka som Linus enligt släkt och vänner alltid ska ha burit som saknades när polisen fann honom på hotellrummet. Det ska genom Stefans research visa sig att hustrun bara några dagar efter makens död ska ha pantat smyckena för att sen efter cirka ett halvår ha löst ut dem igen. Jag har fått uppgifterna bekräftade från båda pantbankerna och har kopior på handlingarna som styrker detta, kommenterade Stefan Di Omnia i artikeln i VLT. Upptäckten ledde honom vidare till nästa fråga. När tog hustrun makens smycken? Åklagaren Caroline Hellsberg har inte kunnat svara på om dessa uppgifter var kända för polisen när hustrun utreddes. Stefan Di Omnia har samlat alla sina teorier i fallet i boken Kattstryparen, rum 419.
Ja, Nathalie, det här har ju varit ett lite annorlunda fall jämfört med de vi brukar ta upp.
Ja, precis. Och på något sätt påminner det lite om ett fall vi tog upp i början av säsongen. Den här kvinnan som hittades död på Oslo Plaza.
Mm.
Med tanke på att det är ett hotellrum och att man inte riktigt vet om det rör sig om mord eller självmord.
Nej, och det är ju en ganska stark gråzon i det här. Och här har ju polisen varit tydliga med att man i det här fallet att man varken då kan bekräfta eller dementera huruvida det är självmord eller mord. Så att man har ju valt då att hålla det här fallet öppet. Ja, man kan helt enkelt öppna upp det igen om det skulle komma någon ny bevisföring i fallet.
Precis, något nytt tips kanske, något vittnesmål eller någon som har några uppgifter, kanske någon som har berättat någonting för någon. Så där tänker jag att är det så att man vet någonting, man har hört någonting, någon som kanske har pratat vid sidan om munnen eller vad som helst, så ska man ju självklart ringa polisen på 114 14 om man har ett tips. Eftersom det är fortfarande inte nedlagt på något sätt och det finns ingen preskriptionstid för mord.
Precis, så att, och det är ju därför vi har valt att ta upp det här. För att är det så att det rör sig om ett mordfall så som polisen utgick från början och har undersökt det som, så är det ju jätteviktigt att det här når allmänheten och att ja, men finns det något potentiellt vittne som har hört något att få veta att det fortfarande är intressant och relevant för polisen att få ta del av den informationen.
Ja, men precis. Och sen tycker jag också det var ett intressant fall att beröra just med det här att polisen av någon anledning inte verkade vilja uppmärksamma det först eller gå ut till medierna först om vad som hade hänt, vilket också sticker ut väldigt mycket. Det är ju ingenting som de brukar göra, utan det brukar ju rapporteras ganska snabbt om att någon har hittat stöd och så vidare. Mm. Vilket också är lite annorlunda och intressant att belysa, liksom, att det kan hända och att det är viktigt att det inte får hända igen. För att det är ju viktigt att få in vittnesmål och tips från personer ganska omgående när sånt här händer, och att man kanske ändå ska utgå från att det är ett mord innan man kan bevisa motsatsen.
Ja, att man helt enkelt då bara håller offrets namn anonymt ifall att det visar sig att det skulle vara ett självmordsfall. Och det har man ju faktiskt valt att göra rakt igenom i alla medier, och polisen har ju inte heller gått ut med offrets namn.
Ja, precis.
Så att på så sätt har man ju ändå skyddat identiteten oavsett vad det här skulle landa i.
Mm.
Och nu, jag tänkte vi skulle bara prata lite om att vi har kommit ganska långt i den här säsongen. Det är inte så himla lång tid kvar innan säsong 7 är över.
Nej, det har gått fort.
Det har gått jättefort. Och det är ju lite sorgligt alltid när vi ska ta uppehåll. Men jag tänker att då är i alla fall sommaren här.
Mm.
Och den har man ju längtat efter.
Men det har man verkligen gjort. Och vi är jättetacksamma för alla er som lyssnar på podden varje vecka. Och alla er som tipsar om vår podd till era vänner. Det betyder jättemycket för oss att ni delar och inläggen och är så engagerade som ni är. Så stort tack för att ni lyssnat så här långt, ni som varit med oss hela säsongen.
Verkligen. Men vi är ju faktiskt tillbaka redan på söndag igen, eller hur Nathalie?
Ja, precis. Vi har ju ett lite annorlunda eftersnacksavsnitt. Väldigt, väldigt intressant, som jag absolut inte tycker ni ska missa. Vi har faktiskt intervjuat en överlevare. En väldigt, väldigt stark och intressant kvinna som har varit med om fruktansvärda saker men tagit sig ur det. Och hon vill gärna berätta sin historia för er.
Vi vill också förvarna för att det berör saker som våld i nära relation och så vidare. Så att om man känner att det är någonting som är alldeles för känsligt för en själv att lyssna på, så vill vi bara att ni ska ha med det innan ni trycker på play på söndag. Men för er som känner att ni kan hantera den här typen av information, så tycker jag verkligen, verkligen att ni ska lyssna. För att det är verkligen på tapeten just nu. Det har varit så himla många fall av våld mot kvinnor. Jag vet knappt vad jag ska säga. Det är så fruktansvärt.
Det är så upprörande. Och det har varit mycket snack om att det inte uppmärksammas tillräckligt mycket som andra typer av brott. Där kvinnor far illa. Alltså att det i relation till det så känns det som att det här behöver så mycket mer uppmärksamhet, att det faktiskt sker och så här pass mycket, och att nästan i princip alla känner någon som har råkat ut för någon slags våld i nära relation.
Ja, det är så fruktansvärt.
Precis, och det kommer bli ett väldigt intressant eftersnack, väldigt tungt, men jag vill jättegärna för er som orkar lyssna att ni gör det, för det är så viktigt.
Det är verkligen jätteviktigt, och nu under covid vet vi också att folk har blivit mer utsatta. Man har varit hemma, kanske med sin förövare på ett helt annat sätt. Så att det här är jätteviktiga frågor att belysa.
Mm.
Så vi hoppas att vi hörs igen på söndag helt enkelt.
Det gör vi, så ta hand om varandra tills dess.
Ta hand om varandra och ha ett extra öga på varandra. Skulle du se någonting som känns lite misstänkt, fråga alltid hur personen mår. Det är mitt sista idag.
Mm, det är viktigt. Mm,
jätteviktigt. Ha det så fint, så hörs vi på söndag.
Hejdå!
Hejdå!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.